Jag tror på drömmen om sommarhus med täppa och med lindars sus. Den spelar man med sin fiol och luften fylld av kaprifol. Jag tror på sommaren. Jag tror på sol igen. Jag pyntar mig i blå kravatt och hälsar dig med blommig hatt. Jag tror på dröm om sommarhus med träffa och med lindars hus. En spilleman med sin fiol och luften fylld av kaprifol.
Jag tror på sommaren med Mats Olin från 1967. Och tiden går fort när man lyssnar på musik från 60- och 70-talet, så det har blivit dags att avrunda. Musikredaktör var som alltid Micke Cederberg. Jag heter Frida Tranvik och P4 Retro hör du igen nästa vecka. Strax fattar familjen i P4, men först Ekot. Klockan är 7.
God morgon, här är Ekot. I Colombia har presidentkandidaten Miguel Uribe Uturbay blivit skjuten under ett valmöte utanför Bogotá. Han svävar nu mellan liv och död.
Segundo, salud mental. El principal problema en Bogotá y Colombia.
En mobilfilm visar senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Uturbay på en scen i utkanten av Bogotá. Han håller ett möte inför en mindre folkmassa. Plötsligt hörs flera skott avfyras. Och en annan mobilfilm visar hur skrikande människor försöker stoppa blodet som rinner från senatorns huvud ner över motorhuven på en vit bil en bit bort. Senare grips en 15-årig pojke med pistol, själv skottskadad efter att ha försökt fly platsen. Miguel Uribe Uturbay befinner sig nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Senatorn Miguel Uribe Uturbay från högerpartiet Centro Democratico har länge varit en av president Gustavo Petros skarpaste kritiker. Trots sin unga ålder, han har inte fyllt 40, har han sett som en av de främsta kandidaterna inför nästa års presidentval. Han inledde sin politiska karriär tidigt och är dessutom barnbarn till en av Colombias ex-presidenter och son till Diana Uturbay, en mycket känd colombiansk journalist som kidnappades av knarkungen Pablo Escobar 1990 och sen mördades året efter, när hennes son Miguel bara var 5 år gammal. Många varnar nu för en eskalering av våldet på grund av en generellt allt hårdare retorik mellan oliktänkande politiker, särskilt på sociala medier. Lotten Collin i Buenos Aires.
Till USA nu, det är oroligt i Los Angeles. Demonstranter som protesterar mot landets migrationspolitik har drabbat samman med polis. President Donald Trump har beordrat nationalgardet till staden. En mycket ovanlig åtgärd, säger vår USA-korrespondent. Sverige nu, det finns en oro för att det forskas för lite om hur Sverige kan skydda sig mot extremväder. Professor Johan Silverbrand säger att det behövs mer kunskap om konkreta skyddsåtgärder.
Den absoluta majoriteten av forskningen handlar om minskning, som ju också är väldigt viktigt då, att vi försöker göra allt för att bromsa utvecklingen. Men som jag ser det så måste man ju också satsa på att ta hand om de förändringar som sker. Och där tycker jag det då saknas forskning, och det kan vara ganska bråttom. För vi ser ju redan idag hur klimatförändringen har påverkat samhället.
Man kan läsa mer om det här i vår app Sveriges Radio Play. Branden i en radhuslänga i Huddinge söder om Stockholm misstänks ha varit anlagd. Branden började i en personbil och spred sig sedan. Flera av de boende fick evakueras. Vädret idag får stora delar av landet mycket moln och skurar, men på Öland, Gotland och i södra Norrland mest uppehåll. Ekots nyheter med Daniel Klar.
Det här är ett program från UR.
Fatta familjen.
Hej och välkommen till Fattafamiljen. Fatti Hansén heter jag som programleder den här serien. Och nu i sommar så spelar vi inte in några nya program, utan vi har valt ut samtal från tidigare säsonger som vi naturligtvis hoppas väcker intresse hos dig som lyssnar. I det här avsnittet så har vi samlat ihop några samtal som handlar om att våga lita på sitt eget omdöme som förälder och att stå upp för sig själv, vilket kanske inte alltid är så enkelt som det låter. Har du själv erfarenheter som du vill dela med dig av så får du gärna höra av dig till oss. Då mejlar du till fattafamiljen@ur.se. Men nu så är det vi som vill dela med oss av ett samtal från 2023 med mamma vars syn på uppfostran skiljer sig väldigt från hennes föräldrar. Och i studion så sitter, förutom jag, psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Vi ska prata med mamma till en 3-årig pojke som undrar hur hon ska förhålla sig till den laddning som uppstår när hon träffar sina föräldrar då de har olika syn på uppfostran och föräldraskap. Hejsan mamma, välkommen till Fatta familjen.
Hej, tack så mycket.
Berätta, dina egna föräldrar, vad har de för syn på fostran?
Det handlar mycket om att barn ska lyda och inte ifrågasätta föräldrar och vuxna. Det handlar om kontroll ganska mycket och att det är alltid de som vet bäst vad som är bäst för barnet. Även nu när jag är mor själv och lite äldre så tror speciellt min mamma att hon vet bäst.
Och din resa, hur har den sett ut? Varifrån har du fått inputen?
Jag hade turen att komma till Sverige och jobba som au pair. Och då fick jag se att man kan göra på ett annat sätt. Vilket var mycket bättre än det sättet jag var uppostrad på, tycker jag. För jag kan nu när jag har barn själv så kan jag se såklart vad min uppfostran har gjort. Hur det har format mig som person. Speciellt när det gäller konflikter så är jag mycket konflikträdd och kan inte sätta gränser och väntar alltid på att någon annan ska säga till mig vad som är rätt och fel. Så det tog ju lite terapi innan jag kunde bli lite starkare.
Mm. Om du skulle få liksom formulera själv vad du skulle behöva hjälp med?
Det som är viktigt för mig är hur jag ska hantera de olika åsikterna som uppstår när jag träffar min familj. För min familj bor inte i Sverige så vi träffas en gång per år. Men då är det en månad så det är intensiv månad. Och den andra frågan är hur ska jag få mina föräldrar att förstå att vilken resa jag har gjort utan att de tar det som kritik. För nu när jag försöker prata med min mamma tar hon illa upp. Hon tolkar det som att jag tycker att hon är dålig mamma, ingenting hon gjort är rätt. Och det är verkligen inte så.
Nej. Kan inte du berätta hur du försökt att lägga upp det för din mamma för att nå henne? Hur har du gjort?
Jag har försökt, för hon brukar ju kommentera att min son inte kan sitta stilla vid matbordet. Och han är 3 och jag tycker att det är helt okej att han inte behöver sitta stilla och... Är det okej att han leker med maten kanske? Mm. Men hon är väldigt bestämd över att det är jag som ska ha kontroll och bestämma över mitt barn och han ska lyssna. Mm. Och när jag har försökt att förklara för henne vad min uppfostran har gjort och att jag mådde dåligt på grund av det. Mm. Då tog hon väldigt illa upp och tyckte inte att hon duger.
Ja. Så blir det dramatiskt med din mamma när du alltså, tar hon till starka reaktioner? Är det en del av hur hon brukar vara?
Ja, men det tror jag det är vanligt i den kulturen också.
Ja, just det. Och är det också en kultur som är lite mer så kollektivistisk? Alltså man är familjen först?
Ja.
Du beskrev ju så himla starkt att du som var ganska ung. Eller var du ung när du var au pair förresten?
Inte så ung, jag var 24. Ja. 23-24.
Ja, men ganska. Nej, men att du fick liksom en alternativ bild som du uppskattade och försökte leva efter. Förstår jag rätt?
Ja, det är det.
Ja.
Det var en ögonöppnare.
Ja. Och när du skulle önska att din mamma och dina föräldrar förstod det här, vad är det som gör att det är viktigt för dig? Kan du beskriva vad som gör att du vill? Jag kan gissa och tro, men jag vill bara vara säker.
Jag tror att det viktigaste för mig är att de förstår att det finns olika åsikter och att hur jag uppfostrar mitt barn är min sak.
Mm. Nu ska jag ställa en fråga, så jag vet inte vad du tycker om det, men är det realistiskt, så som du känner din mamma och så ofta som ni ses, är det realistiskt att det för henne att komma till den förståelsen?
Nej, eller jag ville tro att det var realistiskt, men nu efter den här sista sommaren när vi spenderade en månad med dem i samma hus, så började jag inse att det kanske inte kommer att hända, att hon är ju över 70, så hon är som hon är kanske.
Ja, och lever som du beskriver i ett annat sammanhang där hennes värderingar kanske blir väldigt bekräftade, och sen hennes personlighet så som funkar. Det är därför som ibland så har vi ju en längtan, och våra inre barn längtar efter upprättelse som verkligen går att förstå, men som kanske faktiskt inte är helt genomförbart.
Nej, så kan det vara också, för jag går ju fortfarande i terapi, så vi jobbar ju på det att jag ska acceptera.
Mm. Alltså, säger din terapeut samma grej här?
Ja, alltså. Men jag vill ju fortfarande få, för min mamma vill, hon försöker läsa mycket om andra sätt att fostra. Och hon delar ju på Facebook till exempel massa länkar vad man inte ska göra med barn som hon själv upprepar med min systers barn.
Åh, du tänker att vi människor kan vara så motsägelsefulla.
Ja.
Men du, om vi har ingången att vi rådgör hur du ska fortsätta det du vill med din mamma, men kanske utifrån att det är viktigt för dig att du ska vara trygg och stå på dig, inte med målet att ändra på mamma, utan att det är viktigt för dig. Är det en bra liksom paketering?
Ja, det inte påverkar mig så mycket när hon kommenterar eller rättar till kuddar som sonen har lekt med liksom, och suckar.
Ja.
Det är lite, jag känner så mycket kritik mot mig, och jag känner att det påverkar mig och min man och hur jag är mot min son då också.
Men jag får en lite motsägelsefull bild, för du beskriver det här med mamma och sen berättar du hur hon på sociala medier delar tips och så. Kan inte du berätta lite mer, vad ser du som din mamma ändå försöker och hur du har påverkat henne?
Jag vet att hon delar det så att min syster skulle kanske läsa det och korrigera sitt beteende mot sina barn. Samtidigt som min syster har uppfostrat sina barn som mina föräldrar har gjort väldigt hårt. De är utsatta för mycket kritik och de blev straffade, även slagna. Vilket... Jag har försökt att påverka det i flera år, men jag bor ju i Sverige. Jag bor ju inte där.
Ja. Så vad är det din mamma delar? Bara få lite, jag vet inte exakt, men vad kan det handla om?
Det handlar ganska mycket om Montessori till exempel, och att man ska låta barn bli starka individer. Just det jag vill för min son.
Mm.
Och sedan vill hon någonting annat egentligen.
Kan det vara att hon vill både och då? Mm. Kan det vara att hon har liksom olika sidor?
Ja, jag tror att hon vill både och, men att hon kanske inte... Hon är ju ändå starkt påverkad av samhället och kulturen och hur hon är uppfostrad själv.
Och vad hon har gjort i väldigt många år, alltså det blir starka spår i hjärnan och i kroppsminnen och så. Det är inte det lättaste att vända sina beteenden. Men du, uppmärksammar du att hon gör de här sakerna, att hon läser och att hon utbildar sig? Ger du det plats i dig att uppmärksamma det och se hennes försök?
Ja, det är därför jag trodde att det skulle gå att prata med henne om min uppfostran och uppväxt.
Mm.
Och vad jag har kommit till på min terapi.
Mm. Och så långt kom vi inte.
Nej, hon bara tar illa upp.
Mm.
Så det är som att hon inte hör vad jag försöker säga.
Mm. Och vad händer med dig då? Vad känner du då?
Jag blir ju mest ledsen för min systers barn egentligen. För det är ju... Min son är inte så påverkad eftersom vi inte bor där. Och de kan inte göra saker som de gör med min systers barn. Men... Det är ganska frustrerande att man inte verkar kunna prata med varandra, att man inte når fram.
Du, när det händer det där med din mamma och du blir så här orolig, och så, hur gammal blir du i de situationerna?
Jag tror inte att jag känner mig som barn. Det är kanske den frustrationen att jag vill bekräfta att jag är vuxen.
Ja.
Att hon inte behöver prata med mig sådär. Så upp, liksom, att vi är två vuxna på samma nivå.
Men du, om du inte hamnar i det, vilket är ju, du har ju jobbat mycket med dig själv. Kan det vara så att du hamnar i diket, att du gör lite det som din mamma gör, att du försöker kontrollera henne och få henne att lyda dig och dina nuvarande värderingar? Ligger det någonting i det?
Ja. Ja, jag har ju också kontrollbehov som jag jobbar med, speciellt med min son.
Om man språkuppgraderar det, för kontrollbehov är ju ganska, tyvärr har det ju blivit lite så här negativt, att det är något negativt. Finns det ett annat sätt att beskriva det behovet som är mer äkta?
Ja, alltså det är det, jag försöker inte kontrollera egentligen någon annan, utan... Jag försöker förklara hur jag tänker. Och visst så kan man inte hålla med. Men då kan man åtminstone diskutera. Och här känner jag det är en vägg. Och det är ju lite frustrerande. Och vilken vuxen som helst skulle det vara frustrerad om man pratade så där. Men i och med att det är min mor. Att jag inte kan bara vända ryggen och hej då. Jag vill inte ha någon kontakt med dig. Som man skulle kunna göra om det var en annan vuxen.
Mm. Men är det så arg du blir att du tänker att du önskar att du kunde göra det?
Nej, jag blir nog inte arg. Det blir ju bara en... Jag blir ledsen mer att hon inte hör.
Du, vad tror du? Har du kanske redan pratat i din samtalskontakt? Att du vet, ibland så försöker vi påverka någon annan genom information och exempel och förändra. Mm. Vad tror du? Har ni liksom att du gör tvärtom? Att du slutar försöka påverka din mamma? Du gör inte det mer. Du vet vad du tycker är rätt. Du har verkligen grundat dig i din bild av liksom, vilken slags mamma du vill vara. Att du släpper idén om att påverka henne. Det kommer där nästa gång och så tänker du, ja, nu har hon kritik, nu har hon rättat till kuddarna, nu gör hon så här. Ja, jag håller på min strategi. Kanske till och med så här, ja mamma, jag ser att du vill vara en engagerad mormor. Jag ser att du vill att det ska vara bra. Jag förstår att det du håller på med. Jag tycker annorlunda. Mm. Men faktiskt aktiv för dig själv, tänka tvärtom. Jag ska inte försöka ändra henne, utan luta dig tillbaka. Vad tycker du om det som tips?
Det är bra tips, men hur gör jag då när vi träffas och hon börjar med kommentarerna om min son och jag känner att jag behöver försvara mig?
Ja, det är då du tänker, gör tvärtom. Du har inget att försvara. Du vet varför du gör så här, du vet vad du tycker. Din mamma, åsiktsfrihet råder i den här delen av världen. Hon kan ha sina åsikter, du har dina åsikter. Och det är klart att det här är jättesvårt. Det har inte du heller övat på, men det jag hör är att jag tror att det är det som den typen av reaktionsmuskler som du är mest hjälpt av att träna på. Jaha, där kom det. Det visste jag att det skulle göra. Jag tycker så här. Och jag tror att du behöver grunda dig i kroppen innan du åker. Alltså att du vet hur det känns, det tillståndet i din kropp. När du bara, ja, men så här är jag mamma. Och jag kommer fortsätta vara mamma på det här sättet. Och min lilla mamma tuffar på. Hon läser artiklar och så. För jag måste säga, ge lite plats för det. Hon försöker 70 plus. Det finns envisa damer i den åldern som aldrig skulle läsa en sån där artikel som du beskriver att din mamma gör. Ge det lite plats. Vad känner du när jag säger så?
Ja, hoppfull i alla fall. Hoppas att det kanske kommer fram snart.
Eller så släpper, om du förstår, alltså, kanske att du släpper idén om att möblera om mamma. Att du släpper det. Mm. För det finns något i det du beskriver där du gör lite det som hon har gjort med dig. Du försöker kontrollera henne. Och sen har du flaggan av att du tycker att du vet bättre. Och det tror jag att du gör. Men det var så när du var liten. Och det har gett jättetråkiga effekter. Och nu gör du något som du vet är bättre för ditt barn. Så tillåt dig att vara stolt i det. Tillåt dig att vara ledd av det. Och när du får impulsen av att ändra mamma, sådär, var lite schysst mot dig själv och gör tvärtom. Vad tycker du?
Ja, definitivt. Jag kommer att fortsätta med min terapi, för det ger ju effekter. Mm. Jag blir ju tryggare och lugnare och det är mycket bättre nu. Mm. Men det finns ju också en... Jag måste också acceptera att jag inte kan rädda min systers barn som är fortfarande påverkad. Jag tror att det är lite det att jag försöker påverka min mamma just för deras skull.
Men du träffar ju din systers barn när du är där nere?
Ja, en gång per år åker vi ner och träffar dem. Och det är, nu är det lite hopplöst tror jag, för de är ju 11 och 13.
Ja, men kan du ha kontakt med dem då?
Ja, nu börjar de med mobiler och de har ju inte sociala medier. Men jag är lite rädd att det är för sent, för äldre pojken är så arg hela tiden. Och...
Men du som går i behandling, är det för sent? Är det någonsin för sent?
Nej, men jag kommer så småningom att betala för hans terapi. Han kommer att behöva det.
Ja. Men du vet att omsorgsfulla vuxna, vad det du kan vara som går, ha den kontakten du kan med dem.
Mm.
Så. Mm. Och så tror jag, och så tänker jag, du vet bäst själv, men om det liksom slår an i dig, alltså gör tvärtom med mamma. Det är väldigt ofta det ger en effekt som du inte kan förutse. Det är ganska sannolikt att det händer någonting. Om du slutar pressa på mamma till förändring så kommer det hända grejer.
Kanske. Mm. Jag ska försöka i alla fall. Mm.
Men du behöver öva innan. Och du behöver veta liksom lite hur du ska göra. Vad är dina triggers? Ja, vad gör du med kroppen? Vad tankar? Sånt. Men det kan ni ju ta i din egna kontakt.
Ja, precis. Vi kommer att träffas på nästa sommar. Så jag har ju gott om tid att förbereda mig mentalt. Och... Mm.
Men berätta, hur kändes det här samtalet?
Det kändes bra. Jag är glad att jag kunde bolla med någon som är utbildad. Och inse vad jag själv behöver jobba på. Kanske lite mer. Och sluta försöka övertyga min mamma och försöka förändra henne. Mm. Och jag tror att det var också en bra timing att höra av mig till er. Att jag är redo att ta till mig nu.
Mm.
Jag är glad också att jag började lyssna på poddar och att jag började känna igen mig i andras historier. Ja. Och att man inser att man inte är ensam.
Och nu har du bidragit till det genom att ringa till oss?
Det hoppas jag.
Mm. Ja, det har du verkligen. Tack så väldigt mycket att du ringde.
Tack så mycket.
Allt gott till dig.
I don't care what they say, we can do it our way. And if love's just a game, then come and play.
Det var Ed Sheeran som framförde låten Azizam. Livet med barn är ju fantastiskt på så många sätt. Men hur många ungar det ska bli, det är ju någonting vi inte alltid kan styra över. Inför ett av avsnitten från 2021 så kom ett mejl till redaktionen på adressen fattafamiljen@ur.se. Det var adresserat från ett par som kände press från omgivningen att skaffa fler barn. Även här så är det psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren som delar med sig av sin expertis. Hej, vi är en liten familj. Jag, min man och vår 4-åriga son. Vi vill veta mer om hur barn påverkas av att inte ha några syskon. Jag har läst flera studier som inte visar negativa resultat om en är ensam barn. Vi är inte sugna på att skaffa fler barn. Vi trodde att vi skulle bli en större familj, men jag och min man är så nöjda med vår lilla familj. Jag som kvinna har i flera år blivit ifrågasatt då jag bara har ett barn. Det känns som att vi gör något fruktansvärt mot vår son då vi ej ger honom några syskon. Min man blir aldrig ifrågasatt. Framförallt jag känner mig stressad över att ingen längtan till syskon kommer. Vad är fördelen, nackdelen med att vara ensam barn?
Mm. Ja, alltså jag önskar ju nästan att bara, du vet att det är bra, ni har det bra. Alltså, var lugn och trygg med det. Du behöver inte backa upp liksom egentligen.
Det behövs ingen forskning, men alltså jag tänker att alltså det är ju möjligt att det finns någon liten effekt av att ha ett syskon, positiv eller negativ, jag har ingen aning. Och alltså det jag vet helt säkert att det finns andra faktorer som spelar så himla mycket mera roll. Som att föräldrarna är nöjda med sitt liv, som att man bemöter de barn man har med respekt. Att barnet har liksom vänner som gillar det, att barnet får omsorg och näring och går i en bra skola. Så skit i syskon om du inte vill ha syskon. Det är inte det som kommer att avgöra ert barns välmående i livet.
Nej. Och om vi ska göra precis tvärtom och hänvisa till forskningen, alltså, ja, säger jag tvärt emot, så finns det ju mer som pekar mot i så fall att barn som inte har syskon, det går ganska bra för dem, att man mår ganska bra, att man klarar sig finemang.
Men vad ska mamma göra åt den här känslan av att bli ifrågasatt? För det tycker hon är väldigt jobbigt.
Ja, hon ska ju inte försöka få barn av den anledningen i alla fall, om vi ska vara helt krassad. Jag fattar att den är jobbig, normen är ju skitstark. Alltså någonstans verkligen fundera över vad är viktigt för oss. Verkligen sätta sig ner och fundera över det. Och sen säga det varje gång, förbereda ett svar på den frågan. Jag vet att den frågan kommer ofta. Och jag kan förstå att den uppstår, för det är ju så vanligt att vi har den här normen. Och vet du, för oss, jag och min man, vi har pratat om det här och vi har kommit fram till att det är det här som är viktigt för oss. Så på något sätt nästan tänka ut, varför vill vi ha det så här? Och sen vara beredd att ge det svaret så att man inte blir liksom caught off guard varje gång det händer.
Men kan ju också säga att okej, vad spännande att du engagerar dig i mitt barns väl och ve och att du inte vill att det får illa. Det finns ju barn som får värre än så. Och det finns massa saker du kan göra. Du kan kontakta din närmaste socialtjänst och anmäla intresse för att vara kontaktperson exempelvis, eller avlastningsfamilj, eller kanske familjehem. Om du verkligen vill engagera dig för barn som har det svårt, så finns det så mycket att göra. Nu hör jag att detta faller in i avdelningen tyket svar, men ibland är tyket betyder spydigt då på göteborgska. Alltså, man kan göra det sånt med glimten i ögat, men ibland kanske det är det också. Alltså, att för vi, jag skulle också kunna vara personen som i de värmen ställer en opassande fråga, och ibland så behöver vi få feedbacken att hallå, varför frågar du det?
Mm.
För att vi frågar egentligen för att vi håller på och moraliserar och tycker och vet bättre och så. Och då kanske vi ibland behöver få oss en liten näskräppa på att, så att vi inte fortsätter med det.
Precis.
Jag vet inte, var det hemskt, Petra?
Jag tycker det var underbart befriande. Och lite tyket.
Ja.
Sen så tänker jag, det finns väl, alltså, det man pratar om när det gäller just syskon är väl alltid det här liksom, att barnen ska lära sig att ta hänsyn, rättvisa, social träning. Och då vill jag bara skicka med att ja, det är jätteviktigt allt det. Och det finns andra sätt att lära sitt barn det än att ge dem ett syskon, om man nu har möjlighet att göra det. Alltså, då bjuder man väl hem vänner.
Mm. Plus att barn i Sverige går ju, är det 95% som går på förskolan innan de också börjar skola? Mm. De är ju sociala hur mycket som helst med andra barn, oavsett om de har syskon, och kanske är effektiv tid mer med
utanför med sina familjen.
Ja, ja, så det är ju ändå liksom, det är ju inte så att vi inte, ja. Och jag menar faktiskt det jag sa innan, att om man känner så att jag oroar mig och det här påverkar mig, att, man, att jag ser att ett barn inte har syskon att ta, sen funderar på vad den oron handlar om. Är det dags att jag gör något för mitt samhälle, för mitt sammanhang? Ska jag ställa upp som fotbollstränare som Patti gör? Vill jag bidra med någonting? Kan jag göra något mer konstruktivt än att gå på och prata med en enskild person? Jag uppmuntrar det. Det finns så mycket bra verksamheter som man kan stödja volontärt. Genom sin, bidra med sin tid. It was like a movie scene, a cut out from a magazine. We are not even real, nor are the things we think we feel. Going back to 030, fly for 20 hours or so, 1,000 miles apart in heart and soul. We go driving in your black car, pick me up and love far. We go driving in your black car, pick me up and love far. Ooh, yeah, ooh. You on the dance floor, I was high and you were bored. I asked you for a lighter, and you thought, oh, I like her. Going back to 030, back and forth, but we go through. Nothing lasts forever, no. We go driving in your black car, pick me up and love far. We go driving in your black car, pick me up and love far. We're dying for conviction, hoping that we get some sort of reaction. Yeah.
Miriam Bryant, Black Car. År 2020 så hörde en 50-årig kvinna av sig till Fatta familjen för att dela med sig av sina erfarenheter av att göra slut med en förälder. I studion finns psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Hej, välkommen till vårt program Fatta familjen.
Hej, tack.
Hej. Du, som vi har förstått det här i studion, så har du inte haft kontakt med din mamma på 2 år.
Nej.
Berätta, vad ledde fram till det här beslutet?
Det var ju först när jag började träffa min man för 17 år sedan som jag kunde börja se hur hon betedde sig och vad som hände och hur jobbigt det blev för mig. Och efter många, många år utav ja, mycket konflikter, mycket slit, mycket samtal vid köksbordet med min man, så till slut så blev det alldeles, alldeles för jobbigt när jag orkade se hur dåligt det fungerade. Och sen så försökte jag kommunicera med henne, jag pratade, jag skrev brev i någon slags hopp om att man kunde förändra och göra det på något annat sätt. Men man går ju inte in efter 45 år och gör slut med sin mamma rätt upp och ner sådär. Men jag fick aldrig något möte. Alltså hon kunde aldrig se att hon hade gjort något, hon kunde aldrig be om ursäkt. Hon tyckte liksom, ja men när går det över och hur länge ska jag straffas och så. Och efter en viss specifik händelse så sa jag bara så här, nej men nu får det vara nog. Det här är alldeles för jobbigt för mig och min familj. Jag måste bara liksom, för att överleva, ta ett avstånd från det här.
Och hur gick det till rent konkret? Var det på telefon eller träffades ni?
Nej, vi hade en samtal där vi sågs, men sen så kunde hon alltid vrida det till något annat eller glömma bort det vi hade sagt eller så. Så att, för att på något vis alltid ha under fötterna, för att jag kände mig ju, ja men det känns ju som man gör något fel, så här får man ju inte göra. Jag trodde att jag skulle bli frågasatt utav någon eller jag vet inte. Så började jag skriva brev för att alltid ha kunna gå tillbaka. Så då till slut så skrev jag så här, nu har det här och det här och det här hänt och det här går verkligen inte längre mamma, så nu vill jag inte träffa dig. Men jag gav också henne en öppning där jag sa så här, att om du kan tänka dig att gå i terapi och försöka förändra dig, alltså att vi kan förändra, annars så går man ju bara tillbaka till ruta ett. Om du kan förändra dig så kan jag vara öppen för att försöka. Men den pucken har hon aldrig tagit. Så att då har tiden gått.
Vad är det som är viktigt för dig som gör att du valde att ta det här steget och berätta här?
Ja, det är klart att man har behov av att prata om det. Så är det ju. Och också kanske få höra att man inte är ensam, att man inte har gjort fel. För det är väl det ständiga. Liksom. Det är klart att det ligger någon slags dåligt samvete. Får man göra så här? Hade jag kunnat gjort det på något annat sätt? Ska man förlåta? Och varenda gång jag tänker tanken så måste jag ändå landa i, nej men jag kan inte, jag får bara ångest bara jag tänker på det. Mm. Så då kändes det som att det kanske finns fler där ute som är som jag.
Just det.
Mm. Och också så här, varför har vi de här tydliga bilderna hur familjen ska se ut och vad man ska göra vid jul och så när det finns så många människor som mår så pass dåligt?
Den
blir ju också så konstig. Vad är det för familje? Vad är kärnfamiljen? Liksom? Vad är det som gör att vi ska utsätta oss för all den här... Ja, men jag gick i terapi ett tag för att prata om min mamma. Jag menar, allt man gör bara för att få hålla det vid liv på något sätt, fast det gör så ont. Liksom. Mm.
Nu är det Stina här.
Hej!
Hej, hej. Du, när jag lyssnar på dig så tycker jag att du låter väldigt grundad i ditt beslut, att det här är något som du har gjort allt i din makt för att vrida och vända på och att du har väldigt, vad ska man säga, radikalt accepterat att det är det här du måste göra.
Mm, absolut.
Så, och såklart att det finns fler än du, även om man inte pratar så mycket om det. Vad utifrån, liksom, vad vill du säga till de personerna som hör det här programmet och känner igen sig i dig? Vad vill du säga till dem?
Jag tycker att man måste kunna bara prata om det mera, att det faktiskt är så att man behöver inte låtsas att man har den perfekta familjen. Och nu via Instagram och Facebook, man lägger upp liksom 1000 bilder och att allting är så himla bra. Och sen att man faktiskt också har rätt att skydda sig själv och sin egen familj i första skedet istället för att vara till lags till en förälder som inte gör en gott.
Mm. Ja. Vad skulle du vilja att man tänker på om man träffar någon som har brutit med sina föräldrar? Du kanske inte har något svar på det, men om det är något som du skulle vilja för att öka kunskap Det är någonting.
Jag tycker att det finns ganska lite respekt. Jag tycker att jag får... när folk inte känner igen sig, det kan ju hända att någon som har förlorat sin förälder tycker att jag hade ju hellre velat haft en relation med min mamma än att göra slut. Alltså, de kan inte riktigt förstå hur jobbigt det kan bli som gör att man fattar det här beslutet. Det finns någon slags respekt, tycker jag, som skulle kunna vara mera. Att man kan förstå att man, och att man naturligtvis inte gör det gladeligen eller enkelt, utan man har jobbat länge för att komma till det här beslutet. Så att om man träffar någon som säger det här, så säger man oj vad jobbigt, men vad klokt av dig att du gjorde det här för din skull. Istället för men hör du, och varför det? Och,
ja, just det.
Alltså så. Mm.
Just det.
2 år har gått nu sen du gjorde slut. Kan du liksom beskriva, mår du bättre idag?
Ja, det är stor skillnad. Det är stor skillnad. Jag och min mamma brukar skratta att vi har liksom ägnat våra första 15 år att prata om min mamma. Och helt plötsligt så sitter vi i köksbordet och kan prata om mamma. Vad ska vi prata om nu? Nej, men alltså, som jag har ältat och varit olycklig och analyserat och ångest i jul och så. Det blev så stilla. Fast det här ständiga naturligtvis. Man ska vara duktig flicka. Ligger där och pyr. Men nej, men jag mår mycket bättre. Och samtidigt så kan jag tycka synd om henne. Alltså, verkligen.
Jag tänker att ofta är ju verkligheten så att motsatser existerar samtidigt. Att det finns paradoxer. Att du står inte ut och var med din mamma och du kan se hennes smärta. Men du har landat i slutsatsen att det är så här du behöver förhålla dig för att klara dig.
Ja, absolut. Mm.
Jag är nyfiken. Finns det... någon liten del i dig som fortfarande hoppas?
Nej, och den är jättejobbig. Jag känner mig otroligt hemsk, för det gör inte det. Nej. Helt ärligt, jag saknar henne inte, och det är ju jättehemskt på ett sätt. Det borde man väl, tänker jag. Men jag gör inte det. Så att nej.
Och skuld kommer ju alltid, tänker jag, skuld och skam när man bryter mot normer eller förväntningar. Alltså, för att ta mycket mindre betydelsefulla exempel, så finns det ju i denna sekund 100 000-tals föräldrar som sitter och har skuld över att de låter sina barn sitta längre med skärmen än vad som är rätt. Eller?
Nu triggar du igång någonting i mig här.
Ja, titta, fattig. Alltså skulden, vi är ju liksom... Vi har ju en massa idéer vad som är rätt och fel kollektivt. Och om vi bryter mot det på ett annat sätt, så får vi en skuld. Även om vi rationellt och känslomässigt vet att det för oss som individer är rätt det vi gör, så finns det parallellt lagret av vad kollektivet tycker. Som påverkar den. Jag tycker det låter som att du har verkligen jobbat med detta och sorterat vad som är vad.
Ja, absolut. Men att det också då är ytterligare då en vi är tillbaka till den här att om man via det här samtalet kan komma åt lite mer människor som också då har tänkt tanken, alltså så att vi skulle kunna, inte kanske bara för att vi sitter och pratar, förändra i stora hela, men det vore spännande om man kan ändå öppna upp tanken att det måste vara mera okej att fatta de här besluten.
Mm. Om jag får lägga till lite ödmjukhet att okej, jag kanske inte fattar alltihopa, och därför kanske jag inte ska dela med mig av mina åsikter, utan istället lyssna lite mer.
Mm, absolut, precis.
Du, tack för att du ringer och så här frikostigt delar med dig av det som ändå är svårt.
Ja, det var så lite. Det var trevligt att prata med er.
Trevligt att prata med dig med dig.
Stort tack.
Tack.
Ja,
hej.
Tack.
Hej.
School. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. Work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit.
said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open.
Vi hörde Tom Petty and the Heartbreakers. Låten heter Into the Great Wide Open. Många föräldrar har erfarenhet av att vara projektledare hemma. Alltså den som styr upp, som planerar och som för det mesta brukar ha ordning på allt. Som känner att om man släpper ansvar, ja då går allt åt skogen. Men vad gör man när orken tar slut? Nu ska du få höra om en mamma som håller på att krascha av projektlederiet. Inspelningen är från 2024.
Hej! I min familj är vi 4 stycken. Jag, min man, sonen på 9 år och dottern på 7 år. Min man och son har båda ADHD. Vi misstänker att sonen även är autistisk, men det är inte bekräftat ännu. Jag är den som planerar, håller koll på allt som ska göras, fixar och donar. Säger jag inte till eller fixar själv blir ingenting gjort här hemma och allt inplanerat glöms bort. Jag är hela familjens levande almanacka och arbetsledare. Jag är även den som är den enda som kan behålla lugnet när framförallt sonen får sina utbrott och låsningar. Det känns som jag tassar runt på ett minfält. Säger jag ifrån blir det oftast bråk eftersom mannen känner sig påhoppad. Det känns många gånger som jag är mamma till 3. Hur kan man bryta detta mönster? Jag känner själv att min ork och energi försvinner allt mer. Känner rädsla för vad som ska ske eller inte ske om jag liksom kraschar och inte längre orkar. Men vi når ingen förändring som är hållbar. Och hur ska jag göra för att inte bli min mans mamma? Jag är på väg in i en mycket osexig roll gentemot min man för mina barns skull. Hoppas på svar från er. Med vänliga hälsningar, slutkörd mamma och fru.
Åh, slutkörd mamma. Alltså den där rollen som... Nu är det ju bara hennes perspektiv, men det låter ju inte som att mannens roll är superattraktiv heller i det här. Alltså jag tycker att de ska söka familjerådgivning som man kan få via kommunen. Vi kommer säga lite mer, men eftersom hon beskriver en sån desperation och de här... att hon är den enda som kan hantera ilskutbrott och så då ska de gå och prata med någon och få hjälp. Vi kommer inte vara tillräckliga.
Jag håller fullkomligt med och jag tänker också, ja men jag fick sån här fantasi när Morgan läste mejlet, undra vad som skulle hända om hon åkte på solsemester en vecka.
Ja.
Vad hade hänt i hemmet?
Jag tänkte just fråga dig, i vilken hastighet kan man bryta ett sånt här mönster? Kan det bli katastrof om man gör det för snabbt? Kan allting rasa eller är det bäst att projektledaren bara släpper allt snabbt?
jag tänker egentligen behöver ju det här gå väldigt lugnt och successivt och att alla är förberedda på det. Men utifrån att hon också är så trött och sliten. För vi kan också måla upp bilder som är katastrofala. Men när man börjar tänka efter värsta tänkbara tanken. Kommer alla att överleva? Ja, förmodligen. För när vi är under så hög stress som den här mamman beskriver så funkar vi inte tankemässigt som vi ska riktigt. Så det kan vara bra att utmana tanken. Och här tänker jag det här med familjerådgivning tillsammans med mannen. Få perspektiv på det här och också rodda lite i vad behöver man ta in för hjälp? Vad behöver man göra annorlunda? För nu går du snart sönder, projektledare.
Ja.
Börja och utmana sig, för du behöver återhämta dig. Men mannen behöver också steppa upp och känna sig kapabel.
Mm. Jo, det är sant.
Det kan väl vara så här ibland också att projektledaren upplevs som den gode och den andra som den onde. Är det inte lite så?
Nej, och jag skulle säga att projektledaren kan ju själv känna sig som den väldigt gode och duktige.
Ja, ja, definitivt. Och inte helt, om man ska vara helt ärlig, inte helt sugen att bli av med makten innebär att vara projektledare. För det är så, backar man från det, från projektledarlivet, så blir man av med en del av den här känslan att vara lite bättre än andra, lite godare, och det kan vara lite smärtsamt. Och då vill jag skicka med, någonting blir vi alltid av med när vi gör förändringar.
Och det blir inte på ditt sätt.
Nej.
Projektledare.
Nej.
Nej, precis. För i början, så om man har den här fallenheten för projektlederiet, jag gillar ju också projektlederi. Och får jag möjlighet till det så tycker jag det är underbart, och det kan till och med utveckla man den detaljen och den detaljen, planeringen för framtiden. Wow, vad häftigt. Och sen så börjar, oj vad de här parametrarna börjar röra sig. Shit, det där hade jag inte heller, jag får fixa det också. Nej, jag har ju den och jag har bara två armar. Jag ska behöva åtta. Och så finns det ingen annan som finns där och styr upp de där grejerna, och så plötsligt håller man på att drunkna. Men i början så var det ju fantastiskt.
Tills man kroknar.
Och då har vi de där mötena.
Ja.
Som är så bra. Hallå, det har blivit för mycket för mig.
Ja.
Ja, men jag kanske kan komma in lite. Fixa något. Och så möts man där förhoppningsvis.
Ja. Och så är det uppföljning med gott fika varje vecka. Hur gick det nu den här veckan?
Precis.
Alltid något njutbart i mötena.
Ja, verkligen. Absolut. Jätteviktigt. Blue jean baby, LA lady, seamstress for the band. But oh, how it feels so real, life.
Det var allt från Fattafamiljen special för den här gången. Är du nyfiken på fler avsnitt så hittar du dem på UR Play eller naturligtvis överallt där poddar finns. Du kanske har en egen liten fråga som du går och klura på. Maila gärna oss i så fall på fattafamiljen@ur.se. Jag heter Patti Hansén och de som skötte tekniken var Henrik Brynolfsson och Kalle Nilsson.
Det här är ett program från UR.
Men hon är ju deckardrottningen.
Det kanske inte är den mest vackra prosan i hela världen, men det är en effektiv prosa där hon liksom väldigt snabbt för in oss i ett mysterium.
Men det är ju det svåraste som finns.
Att göra det enkelt och få det att fungera.
Och sen har ju hennes böcker blivit sådär ikoniska.
Lyssna på Bildningsbyrån som handlar om deckardrottningen Agatha Christie. Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Det är P4, Sveriges Radio.
Ekots 8 nyheter börjar med oroligheterna i Los Angeles där demonstranter drabbats samman med polis. Och nu har president Trump beordrat nationalgardet till staden. Gina Lindberg rapporterar.
Ja, det pågår demonstrationer i Los Angeles i protest mot migrationspolitiken. Och de senaste dagarna så har migrationspolisen ICE gjort flera räder mot arbetsplatser bland annat för att gripa papperslösa migranter. Sammanlagt har över 100 personer gripits den senaste veckan. Och det här har lett till oro, det har väckt starka känslor och protester som också har lett till våldsamheter. Det har varit sammandrabbningar mellan demonstranter och polis. Och nu har president Trump alltså fattat beslut om att skicka nationalgardet, 2000 personer ur nationalgardet, till det här området. Det är en mycket ovanlig åtgärd.
Varför reagerar han så här på just de här demonstrationerna då?
Ja, det är flera saker som spelar in. Det här handlar om migrationspolitiken i grunden och det är Donald Trumps signaturfråga inom politiken. Och dessutom händer detta alltså i Kalifornien. Det är en delstat med demokratisk guvernör, det är demokratisk borgmästare i Los Angeles som Trump länge har haft en öppen konflikt med. Nu anklagar han dem för att inte sköta sitt jobb. Istället måste presidenten rycka in för att klara säkerheten.
Vår USA-korrespondent Gina Lindberg. I Colombia blev presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay skjuten under ett valmöte i natt. Han är mycket allvarligt skadad.
Segundo, salud mental. El principal problema en Bogotá, en Colombia.
En mobilfilm visar senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay på en scen i utkanten av Bogotá. Han håller ett möte inför en mindre folkmassa. Plötsligt hörs flera skott avfyras. Och en annan mobilfilm visar hur skrikande människor försöker stoppa blodet som rinner från senatorns huvud ner över motorhuven på en vit bil en bit bort. Senare grips en 15-årig pojke med pistol, själv skottskadad efter att ha försökt fly platsen. Miguel Uribe Turbay befinner sig nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Senatorn Miguel Uribe Turbay från högerpartiet Centro Democratico har länge varit en av president Gustavo Petros skarpaste kritiker. Trots sin unga ålder, han har inte fyllt 40, har han sett som en av de främsta kandidaterna inför nästa års presidentval. Lotten Collin i Buenos Aires.
Ukraina riktade en drönarattack mot Moskva under natten. Två av den ryska huvudstadens flygplatser fick stänga. Ryssland uppger att man skjutit ner 9 drönare. Det finns inga rapporter om några personskador. Nu är snart alla Sveriges kärnkraftsreaktorer 40 år eller äldre. Men förberedelser pågår för att de ska kunna drivas i flera årtionden till. Bland annat i Forsmark, där Niklas Metzén är säkerhetschef.
Just nu har vi en planeringshorisont för drifttid i 60 år. Och för studien som ska vara klar om ett år då, tittar på, kan vi driva anläggningarna till 80 års drift? På ett säkert sätt och med bra tillgänglighet.
Ja, när de svenska kärnkraftverken byggdes på 70- och 80-talet planerades för drift i 40 år. Hälften är nu nedlagda och hälften har fått längre liv. Och de 6 utreds nu för en drifttid på 80 år. Vattenfall, som är huvudägare till 5 av reaktorerna, beräknar att det kan kosta runt 10 miljarder i investeringar per reaktor att förlänga driften. Beslut om förlängning väntas om cirka 5 år. Forsmarks kärnkraftverk med 3 reaktorer fick nyligen sänkt säkerhetsbetyg av Strålsäkerhetsmyndigheten. Och en del av kritiken handlade just om hur Forsmark hanterar åldrande komponenter, i det här fallet reservaggregat, om elen till kärnkraftverket skulle brytas.
Naturligtvis är det tråkigt att få ett sänkt betyg. Vi kan vara mera proaktiva just i vår åldringshantering.
Reporter här var Olof Winblad. Från nöjesvärlden hör vi att Håkan Hellström slagit sitt ett dygn gamla publikrekord på Ullevi i Göteborg. Vid konserten igår så fanns 73 781 personer på plats. Nytt rekord alltså för Ullevi i Göteborg. Det här är drygt 600 fler jämfört med konserten i fredags. Vädret idag får stora delar av landet mycket moln och skurar, men på Öland, Gotland och i södra Norrland mest uppehåll och en del sol. 12-20 grader. Ekot med Daniel Klar.
Osman börjar tro att drömmen om en EPA aldrig kommer att slå in.
Efter inbrottet har Elle inte haft tid att meka med Amazonen och Osman klarar inte själv. Det är sen kväll och Osman ligger vaken i sitt rum när hans mamma kommer in och undrar hur han mår. Anders Johansson läser den fjärde delen av 100% Meka.
Osman, säger mamma och klappar honom på kinden. Låt bli, fräser han. Min lille prins, säger hon. När du var liten fick man alltid klappa dig på kinden och krama dig. Du ville alltid pussa mig på kinden. Varför gör du aldrig det nu för tiden? För att jag är 15, svarar han. Ingen pussar sin mamma då. Du är bara 14, säger mamma. Osman är nära att säga något dumt, men så ser han mammas ögon. De glittrar. Hon skojar med honom. Han häver sig upp och ger henne en snabb puss på kinden. Det där var min allra sista, bara så du vet. I Ellis garage är det varmt. Osman har bara linne och shorts på sig. Och slipmask och arbetshandskar. Sliparbetet tar aldrig slut. Så fort han slipar ner spackel vid en lagning finns det alltid en ny att fortsätta med. Då och då sprakar det till i garaget. Det är Ellie som svetsar. Hon använder den gamla svetsen eftersom den nya blev stulen. Idag känns det som en bra dag. Garaget är städat efter inbrottet. De har bestämt att de ska jobba hela förmiddagen med bilen. Efter lunch ska de åka och bada i Sävaträsket. Osman sträcker på ryggen. Han torkar bort svett från pannan. Går det bra för dig? Frågar han Ellie. Hon ligger på knä vid förarsidans tröskel. Det är en av de mest skadade delarna på bilen. A-stolpen vid förarsidan var också sönderrostad, men den har Ellie fixat. Jo då, svarar hon och tar av sig handskarna och tar upp mobilen ur fickan. Hon har fått ett mess som hon läser noggrant. Jag måste dra, säger hon. Va? Det kom upp en grej, säger Ellie. Hon torkar av händerna med trassel. Vadå? Kom upp en grej? Ellie svarar inte på hans fråga utan går bort till bakdörren och drar på sig en skjorta över linnet. Jag kommer tillbaka någon gång efter lunch, säger hon. Men vad fan, säger Osman. Vi skulle ju bada efter lunch. Just det, säger Ellie. Då ses vi vid badet. Ellie öppnar bakdörren och går ut. Osman hinner inte säga något mer förrän dörren slår igen. Han fattar ingenting. Gick Ellie just ut ur garaget och lämnade honom ensam kvar? Varför hade hon så bråttom iväg? Och varför kunde hon inte säga vart hon skulle? Det här har hänt nästan varje dag den senaste tiden. Han river åt sig slipmaskinen och går fram till bilen. Men han startar inte maskinen. Plötsligt känns arbetet meningslöst och tråkigt. Det är mycket roligare att jobba när Ellie är med. Osman tänker att det kanske har med moppekortet att göra. Han vet att Ellie är nervös inför teoriprovet. Och hon tror att hon inte ska klara det. Kanske går hon hem till någon och pluggar. Tanken gör honom ledsen. Varför frågar hon inte honom om hjälp i så fall? Han har ju lovat att hjälpa henne plugga till provet. Litar hon inte på honom? Osman sätter sig i fåtöljen och lägger upp fötterna på bordet. Han tittar på Amazonen. Det är verkligen mycket jobb kvar. Om de inte jobbar varje dag kommer bilen aldrig bli klar. Och då måste både han och Ellie vara här. Annars kommer det inte att gå. Bakdörren till garaget öppnas.